Johan Tralau, på vilket sätt så tycker du att monstrets värde vår, alltså på vilket sätt angår de här myterna om monstren oss idag? Varför behöver vi monster?
Alltså, till att börja med, så när man börjar studera monster så upptäcker man väldigt snabbt att det finns en märklig kontinuitet in i den moderna världen. Och det är inte, till att börja, alltså det är inte något som man omedelbart ser är relevant, men åtminstone så ser man att det lever kvar. Det finns en mängd urhistoriska myter och ritualer som handlar om hur jägare och krigare exempelvis hör ihop med vilddjur och rovdjur. Vi kan se det till exempel i myten om Herakles, som är den stora monsterbekämparen, men som själv framställs som liknande ett lejon. Man kan se det till exempel på bilder, så kan man se att Herakles är klädd i ett lejonskinn och att det ser ut som att hans huvud tittar fram ur ett lejonhuvud. Och där finns inte bara den här föreställningen om att jägaren, som jag kanske jagar ett lejon, också är som ett lejon, är ett lejon. Det finns inte bara i den grekiska världen, det finns på många andra ställen. I Afrika så har det funnits sällskap med leopardmän som klädde sig i leopardskinn och ansågs kunna förvandla sig till leoparder. Och i den nordiska världen så finns det den här föreställningen om bärsärkarna, men även om Ulf Hevnar som var vargmän och som då ansågs höra ihop med vargar och björnar och som antingen ansågs kunna förvandlas till det eller som på andra sätt var besläktade med de här. Och det här är ju väldigt långt ifrån oss historiskt. Det är mycket länge sedan. Men det finns en märklig kontinuitet in i samtiden. Om man tittar på vissa militära förband exempelvis bär fortfarande björnmössor. Svenska livgardet exempelvis och det danska gardet och det brittiska också bär björnmössor. Och vissa forskare, och jag måste erkänna att jag tycker att den här tanken är väldigt lockande. Vissa forskare menar att det här är en gammal kontinuitet med föreställningen om bärsärken, björnkrigaren. Och fortfarande kan militära förband på sätt och vis identifiera sig med rovdjur och vilddjur. Man kan ha prövningar som heter örnmarsch och så vidare. Så kontinuiteten, att myten lever kvar och ofta på sätt som vi inte ser, den tycker jag är slående.
Du nämnde ju redan den här blandningen mellan vilddjur och människa, och det finns ju också rent konkret i många av de här myterna, de här gudarna, de är ju blandningar av människor och djur.
Så är det. Och i den grekiska världen så är det ju i hög grad så att man anser blandningen vara oren, det är en lägre form. Medan i Egypten exempelvis så finns det då i högre grad gudar som tillbes som är både djur och människa. Men i den grekiska världen som jag mest studerar i den här boken, Monstret i mig, så är det i högre grad så att man betraktar djurdelen som den lägre delen, den primitiva delen.
Du har bland annat, tar du exempel, kentaurer och sfinxen som till nedre delen är djur och till övre del kropp, alltså människokropp. Och att grekerna ofta ser på den här kroppen nerifrån och uppåt. Och vad är det man ser då?
Ja, i fallet med sfinxen så det här är en, alltså min tolkning är att man ska förstå de här kropparna, de som är delade djur och människa, att man ska förstå dem underifrån, att underkroppen uttrycker symboliskt ett ursprung, medan överkroppen tänks vara det som någonting har utvecklats till. Och i fallet med sfinxen så ser vi ju då en mänsklig överdel som sitter fast i en djurkropp. Den tyske filosofen Hegel menade i sina föreläsningar om estetik att det här var den perfekta bilden av övergången från den egyptiska världen till den grekiska världen. Därför att i den egyptiska världen, där sfinxen kom ifrån, där var den mänskliga kroppen, människan, var fortfarande fast i det djuriska. Man satt helt enkelt fast i tillbedjan av det djuriska. Man har ännu inte upptäckt människans egen storhet, och då blev sfinxen den perfekta sinnebilden för det. Just på det sättet att det är en mänsklig överkropp som ännu inte har befriat sig från sitt ursprung, nämligen sin underkropp som är djuret självt.
Och den här underkroppen, det är också en symbol för det primitiva.
Just precis. Senare forskare har inte riktigt brytt sig om så mycket Hegels observation om sfinxen, och Hegel gör inte så väldigt mycket av den heller. Men jag menar att man kan faktiskt se det här, att tolka grekiska monster och konstiga kroppar allmänt sett på det här sättet. Det finns en historiker som heter Diodoros som skriver om den senare delen av antiken och som skriver om hur, varför livet tänks ha uppstått i Egypten. Och då skriver han om möss, att det, när Nilen översvämmas, då uppstår ur marken möss som fortfarande har en oformlig bakdel men en fullt formad framkropp. Alltså huvudet och framkroppen och tassarna längst fram, de är som en mus ska se ut, men bakkroppen, den är fortfarande bara som en helt oformlig jordklump. Och det här visar egentligen två saker. Det är den här Diodorus, han är ingen tänkare, han har inga originella tankar, utan han uttrycker en föreställning som fanns helt enkelt om att möss eller grodor eller andra djur kunde uppstå ur marken. Och eftersom marken, jorden själv, är oformlig, så är bakdelen som fortfarande är som ursprunget, den är också oformlig, precis som en jordklump.
Mm. Sen har du också i din bok Monstret i mig, så har du också myten om Minotaurus, som ju då är, så att säga, har en manskropp men en tjurs huvud. Så att han är ju tvärtom.
Just det, han är precis tvärtom. Och traditionella tolkningar, där de har gått ut på att Minotaurus handlar om manlig grekisk rädsla för kvinnor eller kvinnlig sexualitet eller för det utländska, det asiatiska eller något sånt där. Och det som jag försöker visa, det är att myten i själva verket, det som förefaller handla om den monstruösa föreningen mellan en kvinna och en tjur, det är nämligen så Minotaurus blir till, att en kvinna och en tjur parar sig. I själva verket så är det ett symboliskt sätt att framställa en helt annan monstruös förening. Nämligen den kvinna som föder Minotaurus är nämligen solens, alltså solgudens dotter. Och grekerna förstod, hävdar jag, den tjuren på Kreta, där ju Minotaurus kommer ifrån, tjuren som en solsymbol. Och sätter vi ihop de här två sakerna, solgudens dotter och solsymbolen, då är det solsymbolen som så att säga parar sig med solens dotter. Och det är i sådana fall framställer, ja men det är just en symbolisk varning för incest. Vad som händer när allt för nära familjemedlemmar ingår äktenskap eller motsvarande. Och i sådana fall så finns, då ska vi förstå Minotaurus kropp också på det sättet. Nämligen att ursprunget, det handlar om en mänsklig förvrängning, en mänsklig perversion, en snedvridning. Och ur det här, nämligen den välformade underkroppen, så uppstår det djuriska, det här tjurhuvudet eller tjuröverdelen som sitter ovanpå den mänskliga kroppen. Så från människans snedsteg uppstår det här förvrängda och djuriska.
Det här är också en tes som du driver i din bok, just det här med att de här monstrena inte är egentligen en symbol för någonting som är främmande och obegripligt, utan att det snarare är någonting som är ganska klart också rationellt. Att de här monstren visar hur vi ska behärska våra drifter, så att säga.
Just så. Särskilt under senare årtiden som man oftast hävdat att monstren i den grekiska antiken eller utanför framställer någonting som är främmande eller obegripligt, eller framställer att det inte egentligen finns några skillnader mellan människa och djur, eller att vi ska försöka övervinna de här skillnaderna och gränserna mellan människa och djur. Och jag menar tvärtom, att myterna handlar om ganska jordnära, grundläggande samhälleliga problem. Och myten om Herakles och kentaurerna tycker jag är ett väldigt bra exempel på det sättet. Herakles är ju den stora grekiska hjälten, den stora förebilden, och samtidigt väldigt problematisk. Herakles civiliserar världen och befriar den från monster. Han, i sina stordåd så besegrar han ju monster som gör världen farlig för människan. Man kan börja ägna sig åt jordbruk, civilisationen, kulturens välgärningar och så vidare, genom att Herakles befriar världen från monster. Och samtidigt så är det så tydligt att Herakles själv blir och gör sig rovdjurslik. Det vill säga att han måste bli ett vilddjur för att kunna besegra vilddjuren. Både i bildkonst och i litterära källor så ser vi att han framställs djurisk, lejonlik, ibland ormlik troligen, och monstruös. Och på det sättet så är det i myten om Herakles också myten om hur människan kan förlora sig själv i våldet. Å ena sidan så måste människan kunna utöva våld mot fiender, mot yttre fiender, mot inre fiender, mot rovdjur som hotar den egna säkerheten. Och för att göra det så måste människan göra sig lite vilddjurslik, göra sig lite primitiv. Och samtidigt så måste Herakles då kunna återvända till det mänskliga och kunna disciplinera sig själv. Och det är det som är problemet för honom. I myten så ser vi gång efter annan hur han inte kan behärska sina drifter, sina sexuella drifter, sina våldsdrifter och så vidare. Han utövar omotiverat våld, han rövar och våldtar. Så den här civilisationshjälten är en sorts dubbel varning. Å ena sidan så måste vi vara beredda och förmögna att utöva våld till skydd för oss själva. Och då måste vi göra oss lite primitiva. Men det här primitiva måste vi också behärska. Och det är ett grundläggande politiskt och moraliskt problem och ett grundläggande mänskligt behov.
Du för också ett resonemang om språkets roll, det mänskliga talet, att när man förlorar det så då har man så att säga gått över gränsen.
Ja, för grekerna och för många andra kulturer så är det ju så att man betraktar språket som den grundläggande, den viktigaste och kanske den högsta mänskliga färdigheten. Vad vi vet så finns det ingen annan varelse som har någonting som liknar det komplexa mänskliga språket. Och då blir så att säga bilden av att förlora sig själv, att bli alltför djurisk, att inte kunna återvända till civiliserade, hövliga former. Bilden av det blir väldigt lätt bilden av att förlora sitt språk. Och det ser vi också i litterära källor om hur Herakles går under. Att han förlorar sitt språk. Han framställer sig själv som att han inte vill längre kunna tala. Han vill befrias från det. Han vill så att säga tyglas och göras till ett djur. Och det betyder också, tror jag, att det hänger samman med en grundläggande mänsklig erfarenhet av att personer som är traumatiserade ofta får språkproblem. Vi har ju sett det i ett antal krig, kanske mest välkänt från första världskriget, att personer som är traumatiserade av erfarenheter av våld också får språkproblem. De blir stumma eller de stammar eller de får andra språkliga problem. Och jag tror att också de litterära källor som framställer Herakles språkförlust är medvetna om den här traumatiserande verkan hos våldet som gör att vi kan förlora språk.